Salah. Escape Cancelo. That's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational! Absolutely sensational! In by Kulusevski.
Hej allihopa och välkommen tillbaka till FPL ikväll. Vi är tillbaka efter en omgång 14 var det faktiskt, som var lite halvsvag från båda våra håll. Gustav, hur är läget?
Ja, det är lite småtungt faktiskt. Det var röda pilar igen den veckan, och det var trots att man gick in i omgången med ett lag som såg extremt starkt ut på pappret. Men det studsade inte min väg riktigt. Det symboliseras ju med att Bukayo Saka kliver av skadad efter en halvtimme, och Reece Nelson som hoppar in i 2+1 från Sakas position. Liksom. Så liksom, den händelsen får liksom symbolisera min omgång lite. Det var så det kändes.
Ja, vad var det som gick fel förutom då Saka? Var det...
Alltså, mina spelare tog inte poäng och alla andra spelare tog poäng. Ungefär så var det. De spelarna som jag hade som var liksom relativt lågt ägda, så var det bara Guaita som levererade 9 poäng. Och sen Salah med binden var ju, om man kollade på overall ranken, så var det inte så många som satt där med binden, men i minoligorna var det ju fler. Och han gjorde ju mål i alla fall, så det var alltid något. Men förutom det så var det ju blanks ganska rakt igenom. Och spelarna man inte hade, Almiron, De Bruyne, den typen av spelare som var förvånansvärt högt ägda överlag, levererade ganska mycket. Så det blev röda pilar trots att Harry Kane tog 1 poäng mot Bournemouth och Tony tog 1 poäng mot Wolves, 2 spelare som jag inte hade och som hade kunnat förstöra den här omgången ännu mer. Så nej, det är tufft. Jag känner att 2 senaste omgångarna, trots att jag har haft bra lag på pappret och att liksom, inget så här jättesticka ut lag heller, utan alla har ju ganska lika lag ändå. Så har jag liksom tappat på 2 veckor från 40 000 till 180 000 i världen, och jag har lite svårt att förstå hur.
Ja, och jag har lite samma grej. Jag har tappat till 380 000 ungefär nu. Jag gjorde ju 2 byten. Stod ju mellan Nunez och Wilson att ta in, och det blev ju såklart Nunez, och det skilde 17 poäng mellan dem den här omgången, vilket är helt otroligt. Wilson, ja, gör ju senare med Aston Villa. Anledningen varför jag inte tog in Wilson var ju för att Aston Villa senaste 6 matcherna hade släppt in den minsta expected goals-siffran av alla lag i hela ligan faktiskt. Så det var väl egentligen där jag tänkte att Aston Villa har sett betydligt bättre ut bakåt. Det gjorde de inte mot Newcastle, utan Nunez hade ju lägen mot Leeds, men jag förstår att det är frustrerande att kolla på han som spelare, men när man äger en FPL också, då blir det ännu värre alltså.
Ja, det kan jag tänka mig. Det är ju det som du säger, det är en spelare som kommer till otroligt mycket lägen men också missar väldigt mycket lägen. Det är ju en bra spelare att ha FPL på det sättet att han kommer alltid komma till lägen, och liksom, någon gång måste de ju sitta, och det kommer de att göra också. Men de matcherna där lägena inte sitter, då blir det frustrerande.
Ja, nej, verkligen. Och på tal om frustrerande, Wilfried Zaha gör ju ingen glad. Man känner ju att man ska få lite betalt för att ha tålamod och sitta kvar där, men jag förstår inte vad, alltså även fast Crystal Palace var svagare i den här matchen, vi har tur att få den här nollan tycker jag på Guaita och Guehi. De var inte bra.
Nej, Wilfried Zaha är en sån spelare som mycket väl skulle kunna ryka för mig den här omgången, om alla mina spelare är skadefria. Det är ju lite frågetecken kring Haaland, och det är frågetecken kring Saka, och lite frågetecken kring Phil Foden om han ska spela och så. Men liksom, om allt är bra med de spelarna, så kan det mycket väl bli så att Zaha ryker för mig den här veckan, trots att han då har Nottingham Forest i omgång 16. Men man börjar ju tröttna rejält på Palace, och med bara 2 omgångar kvar så är det ju faktiskt läge att kanske chansa lite.
Ja, precis. Och det sista jag gjorde då, 2 minuter innan deadline, när jag såg att Foden satt bänk, du hade ju innebandy match så att du kunde inte se deadline newsen
som kom. Jag missade ju en helt otrolig 15 minuter innan deadline där, när alla fick reda på att Foden och Haaland satt bänk. Nu påverkade inte mitt lag någonting, för att jag redan innan det så satt min bindel på Salah, och jag hade ju såklart bänkat Foden om jag hade fått det beskedet, men han hade ändå hoppat in från bänken för mig. Så jag hade fått, och jag hade inte bytt ut honom. Så jag hade ju fått exakt samma score, även om jag hade varit med där. Men när man kom tillbaka efteråt och kollade igenom Twitter, så kan man säga att man märkte att det hade hänt en del, om man säger så.
Ja, precis. Och jag bytte in Saka för -4, och samtidigt som deadline, eller vad säger, FPL-sidan kraschade med 5 minuter kvar, så att jag hade ingen aning om jag ens fick in Saka. Det stod bara error när jag gick in på min app. Och jag trodde, först trodde jag att jag inte hade fått in han alls, sen trodde jag att jag hade satt honom på bänken, vilket hade varit otroligt dåligt att byta in en -4. Men det var tur att det inte var så i alla fall. Men ja, sen gick han ju skada sig efter 25 minuter. Såklart, om man tar en -4 för en spelare. Så, ja. Nej, det var inte bästa omgången.
Nej, det är ju liksom Saka incidenten där han kliver av skadad. Nelson hoppar in, gör 2+1 från den här positionen. Det blir ju, som jag sa innan, det får ju symbolisera den här omgången. Och för min del i alla fall de 2 senaste omgångarna. För det är liksom, det här var ju den matchen där man skulle få utdelning på Saka, att ha honom i laget. Och det var här det skulle smälla. Och jag är ju ganska övertygad om att det hade gjort det om han bara hade fått spela vidare. Vi såg, alltså Nelson hoppar in och gör 2+1 från exakt den rollen som Saka spelar i. Så det är ju riktigt surt. Det är riktigt surt. Att det är liksom, det är den här matchen man har siktat in sig på i spelschemat. Gått på Saka istället för Jesus till exempel. Så kliver Saka av skadad och Jesus gör 2 ass i andra halvlek. Liksom. Så det är den typen av marginaler som man gärna vill ha med sig snarare än mot sig. Och nu har de liksom studsat åt fel håll ett tag.
Ja, precis. Han var en ganska stor differential också. Så det var ju lite... man såg verkligen fram emot den matchen. Martinelli gjorde ju mål, men han har ju nästan alla. Så att det... Ja, nej. Det var inte det bästa. Ska vi röra oss vidare mot kommande omgång, tänker jag. Där vi kan prata lite om Leeds mot Bournemouth kanske, som är första matchen.
Ja, lite snabbt om Leeds mot Bournemouth. Det känns inte som världens mest liksom, intressanta match, kanske. Nu när det är 2 omgångar kvar så kollar man ju mot de lagen som har bra spelschema kommande 2, de sista 2 inför VM-uppehållet. Det är egentligen bara så långt man behöver kolla. Och Bournemouth har ju faktiskt ett rätt okej spelschema. De har Leeds nu borta omgång 15 och sen Everton hemma omgång 16. Så sitter man kvar med Dominic Solanke i laget och inte har bytt ut honom så som du gjorde och så som många andra gjorde förra veckan, så tycker jag nog att man kan sitta kvar där hela vägen nu de 2 sista omgångarna, för att Leeds borta och Everton hemma, det är nog 2 ganska bra matcher.
Nej, men jag håller med, det är bara jobbigt att Keith Moore kom in, för då känns det Solanke lite sämre som ett FPL-alternativ. Det känns okej för Moore, han gjorde ju 2 mål senast, att han tar upp lite mer av den ytan som Solanke egentligen ska ha typ.
Ja, det är ett problem, det får man absolut säga, och det gör ju att, precis som du säger, att Solanke opererar lite fel ytor sett till vad man vill ha honom FPL-mässigt. Så jag är inte, det är inte en spelare som har liksom ett hattrick i sig direkt. Så har man råd att gå upp från Solanke till Callum Wilson till exempel, eller till någon spelare i den prisklassen, då kan man göra det. Men saknar man pengar till att göra det, eller behöver liksom, det brinner i bygget på övriga platser, så, och man måste fixa det, så tycker jag inte det är ett problem att behålla Solanke de här 2 veckorna. Det är ingen spelare man måste ta minus för att skicka till exempel, utan det är ganska okej att behålla dem.
Och sen i Leeds är det inte någon som egentligen äger någon så, men jag tänker bara efter VM så är det lite intressant. Vi kan ju lyfta ändå Somerville som gjorde avgörande målet, för han kostar ju 4,4 som mittfältare i spelet. Han har ju fått, de senaste 2 matcherna har han ju startat, eller han har spelat 90 minuter 2 av dem. Jag såg en intervju när March pratade om att han måste ge Somerville mer chanser och mer minuter här, för att han har varit så pass bra. Så att efter VM då kanske, så till 4,4 är det ändå ett alternativ om han fortsätter starta. Och han har ju sett bra ut när han har spelat, tycker jag.
Ja, men det är ändå lite intressant. Men problemet är att de har så väldigt många alternativ på de positionerna Leeds. Det finns många spelare de kan rotera mellan där. Men så här, han kostar 4,4, så det är ju inget problem. Liksom. Man tar inga risker med, sånt, med den typen av spelare. Men efter VM, vi kommer ju, vi ska inte fastna i vad vi ska göra efter VM, men det är ganska rimligt att tro att man bara har en plats ledig till en budgetmittfältare. Då är det liksom Andreas Pereira 4,6, Leon Bailey 4,6. Jag har ju liksom svårt att tro att man skulle, liksom inte skulle välja att betala den 0,2 extra för den typen av ändå garantispelare som det är jämfört med Summerville. Men det är klart att det är ett intressant val om man behöver hitta lite extra pengar.
Ja, precis. Jag har inte så mycket mer att säga om Leeds Bournemouth, så vi kanske kan röra oss vidare till Manchester City mot Fulham då, där det finns betydligt mer att säga.
Det finns betydligt mer att säga, och det finns även en förhoppning om att det som hände inför deadline förra veckan ska upprepa sig, i och med att det här är förvisso klockan 4 avspark svensk tid, men det är ingen match som går lördag 13.30, utan det här deadline är inför klockan 4 avsparkarna. Och det betyder ju man tror att det finns en chans att vi får City-11 läckt innan deadline, precis som vi fick inför omgång 14. Och det skulle ju vara av ganska stor betydelse i och med att det finns ändå lite osäkerhet kring Haaland, hur det är med hans skadesituation, och lite osäkerhet kring Phil Foden, varför han inte får spela. Och så det är väl egentligen mitt råd, att man kan, om man inte är liksom i en situation där man är på väg att bli outpriced från sina byten, att man inte kommer ha råd att göra sina byten på grund av prisförändringar. Om man inte är i den situationen, håll bytena då, vänta med dem tills ganska nära på deadline, för det finns en chans att vi får besked kring City-11 innan deadline, och då är det liksom bara ha en plan för vad gör jag om Haaland inte spelar, vad gör jag om Haaland spelar. Och sen så hoppas att, och vad gör jag om vi inte får några besked? Och sen så bara vänta så länge man kan med att göra bytena. I hopp om att vi ska få några besked här.
Det är väldigt intressant att se vad vi gör med kaptensbindeln om inte Haaland är aktuell här. För att de andra kaptensvalen som finns, de är inte jättebra. Alltså Salah mot Tottenham borta. Det finns nog många som kommer vilja göra liksom, om Haaland är out här, att man byter ut Haaland mot någon billigare forward och sen byter upp kanske Saka till De Bruyne eller någonting och Binla De Bruyne.
Ja, jag skulle kunna göra exakt det. Haaland till Wilson och Saka till De Bruyne med två fria bitar. Och Binla på De Bruyne då. Och den är inte fel i sådana fall. Men problemet blir om Haaland bara missar omgång 15 sen tillbaka till omgång 16 när det är Brentford hemma. Då vill jag ju sätta bindeln där igen liksom. Och då, man kan ju inte ha -4 för att byta De Bruyne tillbaka till Haaland. Det går ju inte. Så då betyder det liksom att man sitter utan Haaland i den matchen. Och man tappar ju. Man har ju byggt upp ganska mycket värde i Haaland. De allra, allra flesta hade ju honom redan från början. Han kostade 11,5. Jag är väl uppe på 12,2 nu eller något. Det betyder att man kan bara sälja honom för 11,8. Och när man sen ska köpa tillbaka honom så måste man betala 12,2. Och det är ju en spelare som man garanterat kommer vilja ha tillbaka. Så man, byter man ut honom får man ju vara beredd på att man offrar lite värde. Men med det sagt, missar han liksom, kommer det rapporter om att skadan är allvarlig och han missar både Fulham och Brentford, ja, då är det helt givet att byta ut honom.
Vem tycker du är det näst bästa kaptensvalet om vi inte kollar mot City då?
Om vi inte kollar mot City så måste man väl nästan säga Mohamed Salah ändå. Jag tycker inte att Spurs har sett så bra ut defensivt. Jag kan tänka mig att det är en match där Salah får lite ytor att jobba med som han kan ändå leverera poängen. Men jag tycker att bindeln ska sitta i City. Om den inte sitter på Haaland så tycker jag att man bindlar De Bruyne om han har honom, och annars så har jag inga problem att sätta den på Cancelo i en sån här match. Det är ju favorit på att de håller nollan. Och han är ju alltid farlig offensivt och på bonus liksom. Så får man inte in De Bruyne så tycker jag inte alls det är fel att sätta den på Cancelo till exempel.
Nej, det är nästan så att man borde fundera på att börja sätta den på Trippier snart. Alltså, för att, ja, varje omgång, hans scorer är ju helt otroliga. 11, 2, 9, 6, 7, 7. Alltså det kan ju vara spelets mest consistent performer nästan. Alltså.
Ja, det ska jag också lyfta med City. Att om det skulle komma besked om att Haaland inte spelar, då kommer ju Julian Alvarez med största sannolikhet spela istället. Och har man då bara två City spelare i laget, så finns ju bytet Mitrovic ut, Alvarez in. Och till och med kanske bindla Alvarez i en sån match. Den tycker inte jag är helt fel om vi skulle få besked på att han startar. För att det är ju också, alltså en spelare som spelar anfallare för Manchester City hemma mot Fulham kommer alltid ha 2-3 mål i sig i en sån match. Det finns liksom både en garanti sett till att han kommer få en hel del målchanser, men också en höjd i att han kan explodera och faktiskt göra liksom 15 poäng i FPL i den typen av match. Så det är bara att liksom bolla upp den, för det är ju väldigt lågt ägandeskap på Alvarez också.
Ja, verkligen. Och ja, som du säger, jag sitter just nu med bara 2 City-spelare från jag bytte ut Foden förra omgången, så det går ju för mig att göra om det blir aktuellt, och det hade jag verkligen kollat mot om Håland nu out. Och sen kanske byta ut Alvarez till nästa omgång för en sista match på någon annan forward. Jag vet inte vem det skulle kunna vara. Ja, Mitrovic. Han hade 10 skott, tror jag, mot Everton. Gjorde inget mål, tyvärr. Men, och det är såklart att när man väl startar Andreas så gör han inget oväntat. Jag har inte fått många poäng från Andreas den här säsongen, kan jag säga. Men ja, nu... Vad känner vi här? City borta, det är ju svåraste matchen på säsongen.
Det är ju det, och så här, jag kan absolut se ett scenario där Mitrovic gör mål i den här matchen. Alltså att, för att han är liksom, han hugger på allt. Så han kan absolut liksom stånga in en boll eller få en straff eller sånt. Men med tanke på att det är City borta och man följer upp det med Manchester United i omgång 16. Så tycker jag liksom, det är 2 omgångar kvar. Man måste liksom spela kortsiktigt nu. Det är enda alternativet som finns. Man måste liksom gambla lite på spelschemat. Och då tycker jag att det är liksom... Det är inga problem att behålla Mitrovic om man har massa andra saker man måste fixa i sitt lag. Om det, man har massa skador och så som man bara måste få ut de spelarna. Absolut fine, behåll Mitrovic. Men har man inga liksom akuta grejer som man måste åtgärda i laget. Då tycker jag man byter ut Mitrovic inför den här veckan. För det finns alternativ som har bra spelschema. De sista 2 matcherna här. Och visst, Mitrovic är Mitrovic. Och han kommer alltid komma till lägen. Men City borta följt av United hemma. Det är liksom 2 matcher som... När man ska spela så här kortsiktigt så tycker jag det är svårt att ändå motivera att behålla honom.
Ja, jag håller med. Och han såg inte superbra ut senast. Även fast han hade 10 skott. Men ja, nej, jag håller helt med. Har vi något mer att tillägga om Fulham? Eller ska vi gå vidare till Nottingham Forest mot Brentford?
Vi kan gå vidare. Vi kommer ju förmodligen prata mer om Mitrovic indirekt i det här avsnittet, med att vi kommer komma in på alternativ till vem man kan ersätta honom i sådana fall. Och om vi då går vidare till nästa match, så fanns det ju ett alternativ i Brentford, i Ivan Toney. En alternativ Mitrovic ersättare. Det var planen för mig var att byta in honom den här veckan i och med att Brentford då har Nottingham Forest borta i omgång 15. Men så går han och tar gult kort i 90:e minuten mot Wolves och blir avstängd i den här matchen. Vilket ju betyder att det är såklart ingen som kommer byta in honom, och eftersom Brentford har Manchester City borta i omgång 16 så är det väl snarare så att alla som har Toney tittar på att byta ut Toney.
Ja, vad är det här med att fotbollsspelare ska ha gult kort i 94:e minuten när man vet att man är på 4 gula? Och nej, jag förstår inte det. Men ja, men precis. Och Nottingham Forest kollar man ju inte mot, för det finns ju inga former av alternativ där nästan nu. Trots det hade varit, alltså schemat är nästan bäst i ligan senaste 2 eller kommande 2. Brentford hemma och Palace hemma, tror jag det. Det hade ju varit väldigt, väldigt bra att ha någon form av alternativ där, men det finns ju inte nu.
Jag är inte sugen på att plocka in Gibbs White.
Han blir utbytt i 56:e senast, så det tror jag inte. Han har spelat 90 annars.
Nej, men Nico Williams är ändå en spelare som jag kan tänka mig att folk hade kunnat tänka sig att starta den här matchen om man har honom. Men han satt i bänk senast, så det är lite oklart om han kommer starta den här matchen. Och det är väl ingen spelare som jag hade förlitat mig på den här gången, om man säger så. Utan det är en spelare som sitter på bänken i ens FPL-lag. Och det är egentligen den enda relevanta spelaren i Forest. Och även Brentford känns ju liksom irrelevanta just nu, de kommande 2. För det är ju Toney som är spelaren att ha där. Och ett Brentford utan Toney är ju ett kraftigt försämrat Brentford. Så även om det är Forest nu i omgång 15, det är en fin match, så spelar man utan Toney. Och sen när Toney kommer tillbaka så är det City borta. Så vi behöver inte lägga så mycket tid på den här matchen, tycker jag. Utan det är liksom ganska enkelt sammanfattat med att har man Toney så byter man ut Toney.
Vi går vidare till Wolves mot Brighton, och här är det ju framförallt då en viss belgare i form av Leandro Trossard som folk kollar mot. Han är väl den näst mest inbytta mittfältaren efter Almiron, tror jag, den här omgången hittills. Och det förstår man ändå när han har gjort mål i back-to-back-matcher mot City och Chelsea. Wolves är ju ett betydligt enklare lag att möta än Chelsea och City. Och Brighton har ju då Wolves och Aston Villa hemma i sista matchen. Hur känner du kring Leandro Trossard som spelare?
Måste ju först kommentera lite på hur sjukt det är det Trossard har gjort de senaste omgångarna. Och hur typiskt det är för FPL liksom. Att det är, man kan tänka hur mycket som helst och spela hur rätt som helst på pappret. Men det finns alltid liksom ett liksom element av slumpen i det här. Han gör alltså hattrick mot Liverpool för, det är ganska många gånger sedan nu. Sen tror jag han går en match där han blankar mot Spurs. Och sen så börjar folk byta in honom eftersom han har Brentford. Och sen, följt av Nottingham Forest. Han blankar mot Brentford. Sen byter jättemånga in honom istället för Maddison i omgång 12. Nottingham Forest hemma. Han har massa lägen men nej, det vill sig inte. Han blankar där. Sen byter lika många som byter in honom inför omgång 12. Byter sen ut honom inför omgång 13 såklart. Eftersom det är City följt av Chelsea. Och sen gör han mål mot City. Spräcker Cancelo-nollan. Och sen gör han mål mot Chelsea. Det är ändå... det är ju en anledning till att man inte kan ta det här spelet för seriöst, för att det är liksom, det visar bara att det är omöjligt att påverka eller förutse vad som ska hända i fotboll. Det är så mycket slump inblandat och man kan inte heller, jag tycker inte heller att man kan känna sig, visst man kan känna sig frustrerad, men man kan inte vara liksom sur över att man bytte ut Rosado och så blev det så här, utan det är liksom, jag bytte ut honom mot Foden i gång 13, det är ett byte som jag hade gjort 1000 gånger av 1000. Om jag hade liksom ställt inför det valet igen. Och det är så man måste spela. För att i längden så kommer det betala av sig. Men just i det här fallet så gick det ju helt fel.
Ja, precis. Och i matchen mot Chelsea här senast så var han ju central anfallare. Och det gjorde ju så att han fick väldigt många chanser. Welbeck var ju, jag tror han var sjuk. Welbeck, så jag tror att de inte hade med honom i truppen ens. Och om han fortsätter spela den rollen som central anfallare tycker jag han är väldigt, väldigt bra alternativ i FPL. Men nu är det Wolves borta. Wolves som vi vet är ju inte, de är inte jätte, de vinner ju inte många matcher, men de släpper ju inte in supermycket.
Nej, de släppte ju 4 mot Leicester för 2 veckor sedan. Men det var ju någonstans en helt sjuk match. De släpper in mål på de 4 första skotten som Leicester har. Och Wolves har en förmåga av att döda matcher på ett sätt som gör att de blir ganska tråkiga. För att de är ganska bra på att hålla nere sina motståndare till runt en expected goals siffra på 1 där kring. Vilket är, det blir ganska tråkiga matcher. De är ganska bra på att liksom riskminimera och se till att de släpper inte till så mycket klara chanser. Och sen kan det absolut bli som det blev mot Leicester, att de ändå släpper in 4 mål. Men det ska ju inte hända särskilt ofta. Så det är ändå, Wolves borta, det är ändå en småtuff match för ett lag som Brighton, vill jag ändå hävda. Och det är alltså absolut ingen match som ska avskräcka en från att plocka in Trossard. Men jag tycker inte heller att det är det är inte något kan Forest hemma direkt, om man säger så.
Nej, precis. Och jag vet inte om det är några som sitter kvar med Pascal Gross. Det är säkert någon som sitter kvar med Pascal Gross sen tidigare. Att han spelade högerback i en fyrbacklinje var lite intressant mot Chelsea. Han gjorde ju mål till slut, men han har ju flyttats ner nästan till högerback nu för att Deserbi heter han, va? Tränaren i Brighton. Att han vill ha en vänsterfotad högerytter, och då Pascal Gross flyttades ner till högerbacken. Så att, ja.
Det kan inte vara många som sitter kvar, men det är säkert någon. Så är det. Men Trossard är ju intressant. Jag står ju i, om jag byter ut, jag kommer förmodligen, för jag har 2 fria byten den här veckan, så jag kommer göra 1 mittfältsbyte förmodligen. Så får vi se, vem jag byter ut hänger ju lite på skadeuppdateringar och så vidare. Men förmodligen så kommer jag stå i en situation där jag behöver välja mellan Trossard, Rashford och Almiron. Att plocka in en av dem. Och den är inte helt given. Jag håller inte Trossard högst där just nu, men jag skulle inte alls bli förvånad om det är han som hittar in i laget till slut. För de 2 sista matcherna nu inför VM, de är bra.
Är du tvungen att spela Kilman förresten den här gången?
Nej, det är ju inte planen. Det är inte planen. Jag tror att jag kommer spela... jag behöver spela antingen Killman eller Webster. Så jag behöver spela någon i den här matchen.
Mm.
Men jag lutar åt att spela Webster. Just det. Just eftersom Brighton är så pass mycket bättre offensivt än vad Wolves är. Och det känns som att enda sättet Wolves kan göra mål på just nu är att Neves bombar in ett skott från 25 meter. Och det är han ju bra på. Men det känns som att det ska inte kunna hända varje match. Så där Wolves backar det, om man som mig av någon anledning har Max Killman i laget, så ska man nog försöka sätta sig i en position där man inte behöver starta honom, för jag har inte särskilt stort förtroende för att det ska komma några nollor där direkt.
Nej, precis, utan det känns som det är svårt med backarna någon gång, för att alla har ju Trippier och Cancelo, och sen den tredje backen är det ju lite olika vad folk har, och jag har ju faktiskt, jag kommer förmodligen vara tvungen att spela en back som spelar i 18-30-matchen här nu som vi går över till, nämligen Everton och Leicester, och en spelare som var tillbaka förra omgången fast han hoppade in, Nathan Patterson. Det är egentligen det alternativet jag har att spela, tror jag, för att jag har ju Doherty mot Liverpool hemma, eller ja, Guehi mot West Ham borta. Ja, det beror på vad man, men just nu spelar jag Patterson mot Leicester hemma. Jag tror att han kommer starta för Coburn, för han blev inbyggd så tidigt i förra matchen.
Det är mer med att starta, men jag ändå, det känns som en match där Leicester ska kunna göra mål ändå. Men det är klart att han är bättre än alternativen du har. Men det är ändå, jag tror ändå att Leicester ska kunna göra mål den här matchen. De är ändå ett lag som är vast offensivt. De gjorde inget mål förra veckan, men det var mot City. Liksom. Det kan man inte dra för stora slutsatser av, utan... Men med det sagt så är det ju Everton som spelar, så man kan ju förvänta sig en ganska låst match. Att det, jag har svårt att se att det ska bli en målfest där, om man säger så.
Ja, precis. Everton har, alltså deras underliggande siffror är ganska dåliga bakåt, men på något sätt så håller de ändå en hel del nollor och håller ner resultaten ganska mycket. Och då känner jag att Patterson kanske kan, ja men att jag får lite tur och får en nolla här. Men det är svårt att säga. Jag tycker inte att Everton ser jättebra ut offensivt. Det är ju Calvert-Lewin som folk kanske kollar mot här som ersättare till Mitrovic om man har pengarna. Jag tror inte att jag hade gått på Calvert-Lewin faktiskt mot Leicester hemma. Och vilka har de sista matcherna? De har Bournemouth borta, just det. Det är bra. Det är två bra matcher. Men Everton offensivt, jag tycker de är lite för svaga alltså.
Det är de. Och det är speciellt liksom, står man i en situation där man ska välja mellan DCL och Callum Wilson till exempel, så tycker jag att det är ganska givet, för det är liksom, Everton är inte ett lag som offensivt har förmågan att skapa tillräckligt mycket i en match för att det ska vara värt att ha en anfallare som kostar 8 miljoner från deras lag. Newcastle, om man jämför med dem, så skapade de en XG på 3,5 ungefär mot Villa, och det var liknande siffror i tidigare hemmamatcher innan det, så de har ju den här förmågan att verkligen komma upp i en hög nivå och ska, liksom, skapa väldigt, väldigt mycket chanser i speciellt hemmamatcher. Så nej, där hade jag också, jag tror inte jag hade gått på Calvert-Lewin just nu. Det är ingen dålig differential, och bytte man in honom förra veckan så är det klart att man inte byter ut honom nu. För han har ju ändå förmågan att leverera, men med det sagt så är Everton lite för dålig offensivt för att det ska vara värt att gå på honom, tycker jag. Och att Everton är dålig offensivt gör också att jag kommer få att starta Danny Ward den här veckan före Guaita. Jag misstänker att det är en del som sitter i den situationen där man behöver välja mellan Guaita, West Ham borta, och Ward, Everton borta. Och för mig så lutar det åt att jag kommer spela Ward just nu. För jag förväntar mig ändå att West Ham ska kunna göra mål på Palace på hemmaplan. Och jag tror väl att Everton mycket väl kan göra mål här också, så förmodligen står man och väljer mellan två målvakter som kommer blanka. Men jag tycker att Leicester har sett bättre ut defensivt senaste tiden efter att, bland annat efter att de fick in Fais i backlinjen. Och Ward har ju, om han såg otroligt usel ut i början av säsongen, så har det ändå blivit lite bättre på senaste tiden. Så om det är liksom, om man står och väljer mellan de två som jag gör, så lutar i alla fall jag åt Ward.
Ja, men oj vad jag förväntar mig att Ward skulle göra en 11 poängare mot Manchester City här senast. Det känns som att det skulle vara väldigt typiskt.
Det hade han väl gjort också om De Bruyne inte hade satt en otrolig frispark.
Mm.
Men ja, det känns inte som det finns så jättemycket mer att säga om den här matchen, va? Utan
nej,
vi går vidare.
Det gör vi.
Till Vi går vidare till söndagen och går vidare till Chelsea-Arsenal som inleder den matchdagen. Och det är ändå en högintressant match, får man säga. Det är två lag som kanske går in i den här matchen med lite olika formkurvor. Chelsea som förlorade 4-1 mot Brighton senast i en match där det inte var särskilt mycket som stämde. Och Arsenal som vann med 5-0. Och jag är ändå som Chelsea-supporter lite bekymrad inför den här matchen, för om man kollar på hela den här säsongen så har Chelseas underliggande siffror som lag, både med Tuchel och med Potter, inte varit, alltså de har inte kommit upp i nivå tillräckligt mycket. Man har släppt till för många chanser och man har skapat för få chanser, och har ju ändå lyckats leverera ganska bra resultat på liksom, med Potter framförallt. Men känslan har ändå varit att det liksom kanske varit lite medstuds där. Och jag är lite orolig för den här matchen och skulle nog ändå säga att det är ganska klar favorit på Arsenal här faktiskt.
Ja, jag håller med. Arsenal känns som ganska tydliga favoriter, men jag tror ändå inte att det kommer bli liksom Brighton-siffror här, utan jag tror att det kommer bli en lite mer av en låst match. Lite, ja, kanske någon 2-1 eller så känns som. Och ja, Arsenal ses ju som stora favoriter. De körde ju över Nottingham Forest, får man verkligen säga. Nottingham Forest som har ändå spelat ganska bra senaste tiden och hållit försvaret helt okej. Arsenal går in och gör 5 mål. Reece Nelson gör 2+1. Om Saka är out, så jag tror att folk kommer lyfta in Reece Nelson till 4,8 bara för att han gjorde det han gjorde. Men ja, jag alltså, vet inte om jag rekommenderar
vissa det. Vissa kommer göra det, men det är inget jag hade rekommenderat direkt. Det är absolut, om man verkligen behöver pengarna så är han ju jättebillig, Reece Nelson. Men det är inte, alltså match mot Nottingham Forest, Arsenal har ju en ganska bra förmåga av att kunna göra mål tidigt i matcher. Det gör de ganska ofta, att de sätter 1-0 ganska tidigt. Och det gjorde de mot Forest, och därifrån så var det liksom, när de väl spräckte den nollan direkt i princip, så rullade det ju bara på. Och absolut, Nelson hoppade in och gjorde det bra, men det är ju ingen spelare som jag hade funderat på att byta in riktigt, även om Saka är out. Utan det här känns som en, liksom, så här, skulle man byta in Arsenal-spelare nu inför de sista omgångarna, så var det ju för att få med Forest-matchen. Den var ju liksom den viktiga matchen i spelschemat för oss FPL-managers, och det var ju den matchen man siktade in sig på. Så just nu känns det som att har man Arsenal-spelare som inte är skadade, så behåller man dem. Jag tycker inte man säljer, för att det är Chelsea borta, en match som de absolut kan vinna, och sen är det Wolves borta efter det, en match som de ska vinna. Så hela Arsenal känns ju just nu som ett lag där man behåller de spelare man har om de inte är skadade, och varken köper eller säljer.
Så är det här att 2 stycken personer hade binlat Reece Nelson. Det var
ja, helt otroligt. Ja, nej, det är, jag vet inte vad jag ska säga om det är riktigt. Det är lite frustrerande att det är liksom, det är ungefär lika många poäng som 2/3 av mitt lag skapade ihop. Bara den binden på Reece Nelson. Men det ska ju inte hända särskilt ofta, den typen av insatser. Men det var ju mest frustrerande, för att känslan var att det var Saka som skulle gjort det där egentligen. Och det var liksom, jag tror Nelson var ägd av 0,0% i den här matchen. Och det säger ju någonting. Men nej, det var ju framförallt störigt att Saka skulle ju ha gjort de där målen egentligen. Om vi går över till Chelsea, så tycker jag också att det är ett lag där man behåller det man har. Men i och för sig, har man Mason Mount till exempel, och man fortfarande sitter med honom på mittfältet, så kan man absolut fundera på att byta ut honom. För att det är Arsenal hemma nu, och sen är det Newcastle borta i omgång 16. Alltså det finns en klar risk att Chelsea gå in i VM-uppehållet med 0 poäng på de 2 sista matcherna. För att Newcastle borta i omgång 16 är ingen lätt match. Newcastle är väldigt starka på hemmaplan, och är ju, de är väl kanske inte favoriter mot Chelsea, men de kan absolut vinna en sån match. Och in i den här omgången så tycker jag att Arsenal är favoriter att vinna den här matchen. Så har man offensiva Chelsea-spelare, så hade jag bytt ut.
Ja, då tycker jag att vi går vidare till Aston Villa mot Manchester United. Och ja, Manchester United som jag blir mer och mer imponerad av. Det trodde jag inte jag skulle säga den här säsongen, för att Manchester United har alltid varit ett lag som man i princip har nästan ignorerat i FPL de senaste åren. Men ja, nu blir jag mer och mer imponerad, framförallt av deras försvar, vilket jag inte trodde jag skulle säga.
Nej, alltså verkligen efter VM så har de ju, de har bra schema de två sista omgångarna innan VM. De har fortsatt bra schema efter VM, så jag är ganska övertygad om att de allra flesta kommer ha minst två United-spelare när vi startar om efter VM. En spelare som Diogo Dalot som väl kostar 4,6-4,7 och sånt. Kommer ju vara given i de flesta lag efter VM. United har visat att de är betydligt mer stabila defensivt nu än vad de var i början av säsongen, och de har verkligen förbättrats på den fronten. Men med det sagt så är det tveksamt om man vill lägga ett byte på en back just i nuläget när det bara är två omgångar kvar, utan då kanske man snarare tittar mot Uniteds mittfältsalternativ om man går för att attackera de två sista matcherna.
Ja, exakt. Och Marcus Rashford är den jag kollar mot mest. Om Saka är out är han ett på min lista i alla fall av ersättare, känner jag. För att, ja, baserat på att det är Aston Villa borta och Fulham borta kvar. Aston Villa då som kanske får stå med Robin Olsen i mål. Rashford har varit väldigt, väldigt bra senaste matcherna trots att han inte gjort mål i alla av dem. Det här med att han börjar komma på bortre stolpen och börjar nicka för en gångs skull, det gillar man ju att se, för att han är väldigt, väldigt direkt i alla fall.
Ja, nej, verkligen. Och han har ju, vi har ju pratat om Rashford innan i tidigare avsnitt, och då har det liksom varit med slutsatsen någonstans att han kommer till lägena, och han är väldigt bra på att komma till lägena, men problemet är att han inte sätter målchanserna just nu. Men om man bara fortsätter komma till tillräckligt mycket lägen så kommer ju också målen att komma. Och det gjorde de ju mot West Ham nu i omgång 14, och det är förvisso två bortamatcher kvar innan VM. Men Aston Villa och Fulham är två försvar som läcker ganska rejält. Och jag kan absolut se att United gör en hel del mål i de här matcherna. Så jag är nog benägen att hålla med om att Rashford är den spelaren jag tittar mest åt i den prisklassen. Jag tycker att han är ett bättre alternativ än Trossard, eftersom han spelar ändå för ett bättre lag, och jag tycker att schemat är, det är väldigt jämnt. Men man skulle kunna argumentera för att Uniteds schema är bättre. Det är egentligen bara det att Brighton har en hemmamatch, United har ingen. Och jag tror att det finns en ganska stor chans att Rashford hittar in i mitt lag gånger 15. Antingen om jag skickar Saka för att han är skadad, eller om han, även om han är frisk, så skulle det kunna bli så att jag skeppar Saha och plockar in Rashford. Just för att jag tycker att höjden i Rashford och höjden i United offensivt är ganska hög i de här två matcherna innan vi.
Jag gillar nästan att de är på bortaplan med tanke på att Rashford, det känns som att han gör bäst ifrån sig när backlinjen står lite högre, och hade det varit på Old Trafford tror jag inte att Aston Villa och Fulham hade varit lika offensiva i sitt försvarsspel. Jag tror att de kommer ligga lite högre nu på hemmaplan än vad de skulle göra på Old Trafford, så jag tror det kanske gynnar Rashford.
Det är en bra poäng faktiskt. Det skulle mycket väl kunna göra, för han är ingen spelare som trivs bra när det när det bjuds på lite större ytor. Det gör ju de flesta spelarna, men Rashford är verkligen en sån. Det är därför vi har sett den här säsongen att han har levererat i matcherna mot Liverpool och Arsenal, och hade ju en hel del lägen mot Chelsea och mot Tottenham också. Det var bara att han inte lyckades göra mål på dem. Så det är väl egentligen den spelaren. Om man ska plocka in en United-spelare så är det väl Rashford som står högst upp på listan för mig i alla fall. Det finns ju några andra alternativ på mittfältet, men det är lite oklart både med Antonis fitness, hur den ser ut, och med vilka som kommer spela offensivt för United. Men Rashford kommer ju starta, och då ser jag liksom ingen riktig anledning, speciellt när han är billigare än vad de andra alternativen är också, så ser jag liksom ingen anledning till varför man inte skulle gå på Rashford om man väljer att gå på en United-spelare.
Nej, exakt. Och Aston Villa har vi inte så jättemycket att säga om. De ja, blev förnedrade här senast mot Newcastle, och det är egentligen att Emilio Martinez kanske är skadad då inför den här matchen. Så att Robin Olsen kanske står, och han är ju ändå ett snäpp sämre än Martinez, får man ändå erkänna.
Han hoppade inte in i ställning 0-0 mot Newcastle också, och släppte sedan alla fyra.
Jo, exakt.
United ska ju kunna vinna den här matchen. Jag tycker ändå att de har visat den nivån att de ska kunna klara av att ta 3 poäng ganska bekvämt i en match som här. Och Villa spelare är det verkligen inga spelare man kollar åt.
i FPL. Det är United gånger 15, sen är Brighton borta gånger 16. Det är liksom, jag förväntar mig att de kommer förlora båda de här matcherna. Och det är ju inga man funderar på att byta in. Sitter man kvar med Leon Bailey, så det är klart att man kanske inte lägger byte på att få ut honom med tanke på hur billig han är. Men då ska man också helst kunna bänka honom i matcher som de här.
Jag hade faktiskt en kompis som hade Kepa som första målvakt som blev då utbytt i paus efter att ha släppt in 3, och hans andra målvakt var Robin Olsen som blev inbytt i paus och släppte in 4. Det var ganska roligt att få en sån omgång på sina målvakter. Men i alla fall, vi rör oss vidare mot Southampton mot Newcastle, och här är framförallt då Newcastle som vi måste prata om. Det känns som att man ska äga 3 från Newcastle om man sitter på 2 just nu.
Eller en, som jag gör. Har ju bara Kieran Trippier. Och Trippier är ju, som du nämnde tidigare i det här avsnittet, kanske hela säsongens största fynd så här långt. Att han började på 5 miljoner, har väl gått upp 1 miljon i pris snart. Och levererar ju poäng, offensivt och defensivt, och bonuspoäng vecka ut och vecka in. Liksom. Det är ju otrolig leverans där. Och defensiven ser ju fortsatt stabil ut. Liksom. De är ju ett... Liksom måste ändå räknas in i samma kategori som ligans liksom bästa. De är ju sämre än vad Manchester City är defensivt, men förutom City så är de ju i samma kategori som de andra topplagen där, tycker jag. Och det är så man måste liksom tänka på dem när man spelar FPL, att det är verkligen ett bra försvar man har att göra med här. Så långsiktigt efter VM, absolut rimligt att sitta dubbelt defensivt. Enda motargumentet mot det just nu är väl kanske att man skulle vilja ha 2 offensiva spelare.
Ja, precis. Och jag har ju Pope, och jag förväntar mig att Pope skulle göra en massa räddningar och hålla nollor och så. Men de är ju för bra nu kallt tillbaka, så det blir ju inga räddningar. Det är lite som du hade med Ramsdale i början av säsongen. Att,
exakt, det men ändå bra. Något av ett lyxproblem får man ju säga.
Mm. Ja, men precis. Men just nu blockerar han ju en plats åt Almiron eller Wilson. Jag kan ju inte plocka in båda om jag skulle vilja det. Men jag föredrar ändå fortfarande Wilson som alternativ. Alltså jag sa ju det förra omgången. Jag förstod egentligen inte hur han var så otroligt lågt ägandeskap på honom. Men nu blev det så att jag tog in Nunez istället, och det straffade sig. Men ja, nej, Wilson fortfarande. Alltså hans underliggande statistik den här säsongen är ju klart bättre än vad någonsin har gjort innan.
Både den underliggande statistiken och outputen. Liksom. Han snittar en mål eller assist var 80:e minut som han är på plan den här säsongen. Och det är ju liksom, ja, det är otroliga siffror. Och för en anfallare som spelar i ett Newcastle som är välmående, har bara spelat en match i veckan hela hösten egentligen. För det är inget Europaspel de behöver tänka på, utan de kan spela samma 11 varje vecka och bara nöta den. Och det fungerar ju otroligt bra just nu. Wilson, senast mot Villa, var ju inblandad i allting, gjorde 2+2 och kunde lika gärna gjort 2 mål till, hade ett bottom, då hade ett par bra lägen till, så han är inblandad i allting. Och letar man efter en ersättare till Mitrovic eller till Tony, så tycker jag att Wilson ska vara liksom högst upp på den listan, för det är en bra match nu, så 15 borta, och sen är det Chelsea hemma i 16. Jag tycker inte alls man ska bli avskräckt av den matchen, utan Newcastle är jättebra på hemmaplan. De är väldigt starka där, och vi såg i den senaste omgången hur ändå Chelsea kan ändå klappa ihop lite. Det finns ändå en risk för det. Och så nej, det är ju ingen anledning som jag ser till att man skulle liksom avstå från att plocka in Wilson, utan det är en väldigt fin match gånger 15 och en ganska okej match gånger 16.
Hade du berättat för mig att ligans typ nästan bästa anfall den här säsongen skulle bestå av Joel Linton och Almiron på kanterna innan säsongen började, då vet jag inte vad jag har sagt. Men ja, de gör ju det så otroligt bra, trots att de spelar liksom med spelare som Longstaff, Will och Joel Linton och Almiron, som man inför säsongen verkligen inte kände att det är liksom några toppspelare i Premier League. Men ja, på något sätt
där får man verkligen ge cred till Eddie Howe, för han har liksom förändrat och förbättrat Newcastle. Det här var ju spelare som var med under Steve Bruce också. Det såg inte riktigt likadant ut då. Utan han har ju verkligen förändrat hela det laget i grunden. Utan att ha bytt ut allt för många spelare. Utan det är ju ändå till ganska stora delar samma lag som när han tog över. Och det är ju extremt imponerande. Vi måste ändå prata Almiron ur ett FPL-perspektiv också. Kan det hålla i sig?
Alltså, inte till den här nivån. Alltså, det finns inte en chans. Men det känns som att han sätter varenda skott som han skjuter just nu. Och det känns väldigt lik Lingard-situationen som hände tidigare. Och att hans data är, alltså under en siffra, är ganska bra. Men de är inte, alltså de är inte i närheten av vad han producerar på planen just nu. Och det kommer ju gå tillbaka till något form av rimligare, lite rimligare i alla fall. Men ja, just nu, alltså Almiron till 5,5 eller vad det är, 5,6 kanske han är nu. Ja, det är ju ett jättebra val. Alltså vi kan inte säga något emot det.
Nej, och det är ju grejen att den är så billig. Men det är ju, man får ju komma ihåg att han kommer inte, det är många av de här målen som har varit liksom skott utifrån utav straffområdet som är liksom drömmål egentligen. Och det är klart, det är jättebra att man kan sätta sådana, men han kommer inte göra det varje match. Och det kommer ju alltid några sådana här spelare varje säsong som gör mål. Massa matcher i rad och sen så liksom går det tillbaka lite till det normala. Kom ihåg Joe Willock till exempel för någon säsong sedan som gjorde mål i 7 raka matcher. Mm. Har väl typ ett gjort mål sedan dess. Nu säger jag inte att Almiron är på samma nivå som Willock, för att Almirons siffror är bättre och han är mer av ett FPL-alternativ, för att det finns ändå en, det är inte orimligt att han kommer fortsätta leverera, men det är orimligt att tro att han kommer fortsätta leverera på den nivån som han har levererat nu senaste tiden, vilket är 10 poäng varje vecka mer eller mindre. Men det är sagt, jag kan inte klandra någon som byter in honom den här veckan, för att det är liksom det är ett bra val, och om man behöver pengarna så är det ett extra bra val med tanke på hur billig han var.
Han jag tänker på är Etienne Capoue, om du kommer ihåg, i Watford, som hade någon helt otrolig start på någon säsong. Han gjorde så här mål i 5 första matcherna i Premier League eller någonting, och så drog alla in honom, och så har han inte gjort mål sedan dess i karriären typ. Ja, nej men precis, och en grej som verkligen stärker Kieran Trippers, det går ju, alltså det finns ju redan så mycket som talar för Trippier som FPL-alternativ, men just att man har spelat Dan Burn nu senaste matcherna som vänsterback, det blir ju som en form av trebacklinje, och då kan du ju låta Trippier följa med upp. Det är ju en annan grej när target spelar, då följer ju båda egentligen med upp, så då kanske Trippier får ta en lite mer defensiv roll, men nu när de kör trebacklinje så är han ju som en wingback.
Ja, nej, jag tror hela Newcastle är ju ett lag som man behöver hoppa på FPL-mässigt. Det är lätt att säga nu efter att de vinner 4-0, men jag tror att man också den här hösten har underskattat lite att de får vila mitt i veckan när de andra topplagen, vilket man får nästan börja benämna Newcastle som ett topplag snart. Men topplagen åker ut och spelar i Europa. Det är 4 lag som går liksom tuffa matcher i Champions League varje vecka. Och sen är det några lag till som är i Europa League och i Conference League och ändå måste liksom resa runt i Europa och spela matcher mitt i veckan. Newcastle kan vara hemma på träningsanläggningen och liksom slipa på detaljerna, vila upp sig så att de kan spela med samma 11 hela tiden. Och det är ju faktiskt en extrem fördel i en säsong som den här, när det är liksom så, spelschemat är så otroligt komprimerat.
Ja, man har alltså en förlust den här säsongen i Premier League, och det var det här i 98:e minuten mot Liverpool när Carvalho tror jag var som avgjorde. Det är den förlusten man har i Premier League. Det är helt otroligt vad Newcastle har gjort den här säsongen. Ja, jag är otroligt imponerad. Då går vi vidare till, ja, så 15 pratar vi inte om i det här podden överhuvudtaget. Det känns som att vi kan bara låta det vara egentligen. Så vi går vidare till West Ham mot Crystal Palace, och där tycker jag det finns mer att prata om ändå.
Ja, West Ham är ju ett sånt lag som man faktiskt kan byta in spelare från om man bara liksom tar sikte på de 2 sista omgångarna, vilket vi ska göra. För att de har ju Crystal Palace hemma nu, följt av Leicester hemma. Och det är ett lag som är hemmastarkt. Man är betydligt bättre på hemmaplan än vad man är på bortaplan. Och att då få avsluta höstsäsongen med 2 raka hemmamatcher mot lag som Crystal Palace och Leicester, vilket ju är motståndare som man ska kunna besegra, gör ju ändå att de blir intressanta. FPL-mässigt, både defensivt, jag tycker Aaron Cresswell, kanske framförallt Zuma med sin målfarlighet, är bra alternativ i backlinjen om man skulle leta efter en tredje back att liksom ha bredvid Cancelo och Trippier till exempel, men även alltså Jared Bowen har boll, liksom, sitter man kvar med honom så är det ett fint alternativ de sista 2 omgångarna här, kan absolut se att han levererar. Skamacka på topp tycker jag också är bra. Så det finns ju ganska många spelare att diskutera i det här laget då som är relevanta.
Ja, precis. Och jag ville bara lyfta min differential den här veckan. Som, alltså, om man inte vill gå på Almiron så tycker jag ändå att Benrahma är helt okej alternativ efter att han har startat två raka 90. Han har spelat 92 raka matcher nu och tar straffarna vad vi vet. Och ser ganska bra ut tycker jag i matcherna.
Är vi säkra på att han tar straffarna?
Ja, men
Ska Macka var inte på planen när Benrahma slog, va? Och han har ändå satt, jag tror han har typ satt 6 av 6 straffar. Sen är det ju, ska jag bara tillägga, Mois liksom utgår ju från principen att om man missar en straff så är det liksom, då får du inte fortsätta slå. Så det skulle ju också kunna vara så att om man sätter en straff så får man fortsätta slå. Och det är väl det som talar i sådana fall för att Benrahma skulle fortsätta slå.
Ja, jag är ganska säker på att Benrahma tar dem när han är på planen nu. Bara för att han satte den förra och då kommer han att fortsätta ta dem. Men ja, det är bara ett, liksom ett differential val om man inte känner för att gå på Almiron. Så jag tror han kostar 5,4 eller någonting. Men Scamacca är väl den som är kanske mest intressant. Han tog ju, han blev uppe tidigt senaste matchen. Delvis för att han hade gult kort och att han höll på att dra på sig ett rött där efter den där karatesparken mot Martinez tror jag var.
Han är ju ett intressant alternativ Scamacca. Har man inte råd med, han kostar ju bara 6,7 tror jag. Vilket ju är ändå en bra bit billigare än Callum Wilson till exempel och Calvert-Lewin och de andra alternativen som vi har diskuterat. Så har man inte råd med dem så tycker jag inte alls det är fel att gå på Scamacca. Hans underliggande siffror XG-mässigt är inte, de är inte bra. Det kan man inte säga. Men vi har ändå liksom, jag tycker när man kollar på matchen att man ser ändå att det finns en målfarlighet hos den här spelaren och det finns en förmåga att liksom avsluta de lägen han får. Och framförallt är ju grejen spelschemat. Vi förväntar oss att Michael Antonio kommer starta i Conference League-matchen nu i veckan. Och vilket borde betyda att Scamacca starta i ligan. Och då är han ju, alltså, det som gör att jag håller Wilson högre är att Newcastle är ett betydligt bättre lag än vad West Ham är offensivt. Och West Ham har sett lite trubbiga ut på senaste tiden. Men med det sagt, alltså, spelschemat är ju, jag vidhåller det är den liksom absolut viktigaste delen av liksom, vad man behöver liksom, ta i beaktning när man spelar FPL. Och spelschema, bra spelschema kommer liksom leda till bra resultat för lag. Så enkelt är det. Det är inte så komplicerat. Utan då, så det är liksom två hemmamatcher som man ska kunna vinna. Inte alls fel att plocka in anfallaren då.
Nej, precis. Jag tycker det är lite synd att man saknar Paquetá i de här två matcherna. För att han bidrar ganska mycket med kreativiteten bakom Scamacca. Och sätta honom i bra lägen för att göra mål. Nu spelar man ju Flynn Downs och Zuzek där bakom. Det är inte lika bra när det gäller kreativitet. Och det är väl därför West Hams anfall inte sett jättebra ut. Ja, egentligen inte på hela säsongen. Men jag tycker det såg bättre ut när Paquetá spelade där bakom. Crystal Palace som sagt är svaga bakåt. De skulle inte hålla nollan mot 15. De släpper till väldigt många lägen. Jag är väldigt förvånad över det. För jag tycker det är bra backlinje. Jag tycker när jag kollar på spelarna där. Så med Andersen och Gueye. Jag tycker det är bra mittbackar och så. Men nej, de släpper till för många lägen. För att jag ska vilja starta Gueye i den här matchen.
Ja, det är precis som du säger. Och det är samma sak som jag känner kring om jag ska starta Guita eller inte. Utan just eftersom att Pallas har sett svagare ut eftersom de har släppt till, visst de har hållit några nollor, men då har det liksom vilat på att Guaita ska göra en hel del räddningar i de matcherna och det har inte sett liksom, inget den här känslan av stabilitet defensivt överhuvudtaget som man ändå hade förra säsongen när man var ett stabilt försvar. Den känslan har liksom försvunnit den här säsongen och släppt till många chanser, släppt till mycket XG och man kan inte liksom, i en match borta mot West Ham så har jag extremt svårt att se att man ska kunna hålla nollan.
Ja, exakt. Och jag tror att det har väl lite med att förra säsongen spelade man Conor Gallagher som ändå kunde ta ett defensivt arbete. Nu spelar man ibland med liksom Esse och Olise som offensiva mittfältare och bara Doucouré där bakom som får ta liksom städjobbet själv. Gallagher hjälpte ändå en hel del och ta det defensiva jobbet. Så det kanske hade större impact än vad vi trodde att Gallagher lämnade.
Ja, det är mycket möjligt och det är liksom, när man letar efter liksom, förklaringar till den här förändringen så är ju den stora skillnaden mellan Palace, den här säsongen och Palace förra säsongen är att man saknar Conor Gallagher i år. Och Ja, det är klart, det skulle absolut kunna påverka, det har det garanterat gjort. Sen är jag väl lite tveksam till om det är den enda förklaringen kanske till att det ser så här pass svagt ut, men det är klart att det spelar roll. Om vi ändå går vidare till offensiven så är det ju Wilfried Zaha som de flesta, det är väldigt många FPL-manager som har i laget och ganska många misstänker jag som är ganska trötta på just Zaha.
Ja, inte bara att ha han i laget utan att kolla på han, alltså bara kolla på han spela fotboll just nu känner jag. Jag förstår inte hur han bara kan vara så otroligt ointresserad av att spela fotboll känns det som. Han står på kanten och gör sina stepovers och ja, försöker komma till något form av chans. Men nej, det ser inte jättebra ut tycker jag. Det enda som gör att jag förmodligen kommer behålla honom är för att jag har andra bränder att släcka tror jag. Och att det är Nottingham Forest i sista matchen. Det känns ändå som en match där man kan, där så här ändå kan göra något oavsett hur dålig han ser ut.
Det är ju det som är grejen, att det är Nottingham Forest i omgång 16 och det är det som gör att sitter man i en situation där man måste behålla Zaha, man har en massa andra spelare man behöver byta ut, då är det ju absolut inga problem att behålla Zaha. Det tycker jag inte, för att spelschemat är bra, framförallt då matchen i omgång 16. För mig är det ju så att jag har ju Haaland och Saka och Foden som är lite halvtveksamma. Och är det liksom, får vi rapporter om att någon av dem kommer missa så kommer jag ju behålla Zaha såklart. Men om alla de tre är fine så tror jag faktiskt att jag kommer skeppa Zaha den här veckan. Just eftersom jag tycker att det finns alternativ i prisklassen som har både bra spelschema och spelar för lag med mer offensiv höjd än vad Palace har just nu.
Då tycker jag vi kan gå vidare till Tottenham mot Liverpool. Där, ja, Tottenham vann ju senast mot Bournemouth, men man, ja, det känns fortfarande som man saknar någonting för att se ut som man gjorde förra säsongen, där allting verkligen flöt på. Det känns inte som att det flyter på Tottenham-spel den här säsongen.
De gör ju bara mål på fasta situationer i princip. Det är ju liksom, om man bara undviker att släppa till hörnor och inläggsfrisparkar mot Spurs så har man ganska goda chanser att inte släppa in så för många mål. För att det är liksom, det offensiva spelet från öppet spel ser knackigt ut för Tottenham. Sen är man ju extremt farliga på fasta situationer och väldigt bra på att utnyttja dem. Så man har ju ändå förmågan att vinna matcher och göra en hel del mål eftersom man har en sån tydlig spets i spelet på de fasta situationerna. Men från öppet spel så jag är fortfarande inte imponerad över hur det ser ut och Harry Kane, han levererar ju varje vecka tydligen. Inte förra veckan, men han har ju snittat ett mål per match ungefär den säsongen. Och det är ju liksom en spelare, man byter väl inte ut Harry Kane nu om man har honom. Det har ju svårt att motivera liksom, när de har Leeds hemma i omgång 16 speciellt. Men efter VM ska man betala 11,5 miljoner för Harry Kane om Spurs inte liksom ser bättre ut offensivt. Jag är lite tveksam till det.
Ja, nej, jag håller med. Och ett annat lag som inte ser heller särskilt bra ut i Liverpool. Ja, nej, jag förstår inte vad som har hänt riktigt den här säsongen. Men det är ju många skadeproblem. Jag tog ju in, anledningen varför jag tog in Darwin Nunez var ju för att jag kände att de inte har några andra anfallsalternativ riktigt i Liverpool. Så att han kommer förmodligen starta och spela 90 i de här matcherna som kommer, de här tre. Och med tanke på att han spelar 90 så känns det som att han kommer till så otroligt många lägen, så han kommer ju få otroligt många chanser under de här matcherna om han spelar liksom 90 i alla tre. Det känns som att det var ett läge jag inte riktigt kunde, alltså mot Leeds hemma och Southampton hemma, även här mot Tottenham borta. Jag ser inte att det är en jättedålig match för Nunes.
Nej, jag ser inte heller det och jag tycker att det var helt klart ett rimligt byte att plocka in Nunez förra veckan. Vi vet ju och har sett sedan han anslöt till Liverpool att han är extremt bra på att få liksom komma till lägen och ska liksom få målchanser. Sen är ju problemet i avslutsförmågan och lite att han saknar den här liksom kliniska avslutsfoten och har lite problem med det. Men det är liksom en spelare som man när vi pratar i FPL-termer ändå gillar på det sättet att han kommer till lägen hela tiden Och det ska ju liksom på lång sikt resultera i mål. Sen är det klart att det kommer komma matcher där det inte studsar hans väg och det inte blir några mål. Så som det blev mot Leeds, trots att han fick en del lägen. Men det också, gjorde man som du och plockar in Nunez förra veckan, så tycker jag det är helt givet att man behåller honom. Och hoppas på att leveransen kommer de sista 2 istället.
Och jag gillar ju ändå Salah i den här rollen med Firmino bakom och Salah och Nunez på topp. Jag tycker att han är ju betydligt bättre där än på sin högerkant som de har spelat tidigare. Det känns skönt i alla fall att man fick i alla fall lite betalt på Salah-binnen förra gången.
Ja, det var ett viktigt mål. Man har ju förvånansvärt lågt ägandeskap på Salah. Om man kollar liksom så här topp 100 000, hur många har Salah, så var ju inte så högt. Det var ju högre när man kollade i miniligorna kanske. Det var ganska många engagerade människor som satt med Salah-binden. Men i alla fall skönt att det blev lite leverans där, och jag tycker att Salah är också en spelare som man behåller om man har honom. Jag tycker att det är liksom 2 matcher kvar där Tottenham borta kan absolut leverera den matchen. Tottenham ser inte så där jättestabila ut bakåt. Och sen är det Southampton hemma gånger 16. De allra flesta kommer ha liksom större bränder att släcka i sina lag just nu. Så det är svårt att motivera och lägga ett byte på att byta ut Mohamed Salah just nu. Sen är det såklart en diskussion efter VM som måste ha sig om huruvida han är värd de pengarna på lång sikt. Och där är jag ju mer tveksam till om han är värd det. Men just nu liksom, när vi pratar om 2 omgångar bara, det finns inget riktigt bra sätt att spendera pengarna på istället kanske. Det enda sätt, anledningen jag skulle kunna se överhuvudtaget till att man byter ut Mohamed Salah är om man bara har 2 Manchester City-spelare och vi får rapporter om att Haaland inte spelar. Man kan göra det raka bytet Salah till De Bruyne och Bingla där. Den kan jag köpa, men i övrigt så tycker jag att man behåller Salah.
Ja, exakt. Jag håller med. Jag tycker att man kan göra det bytet om man har Salah. Men jag skulle nog inte göra det själv för att jag har några andra grejer före det. Ja, och de grejerna som jag tänker göra då med mitt lag. Jag är ju inte helt säker, men jag tror att ja, vi får se. Saka eller Saha kan ju bli Rashford och Mitrovic kan för en minus 4 kanske bli Skamacka eller Wilson. Jag får se om det är värt en minus 4 eller inte. Jag har inte funderat så jättemycket på vad jag ska göra med mitt lag just nu. Men det känns som Rashford är en spelare jag verkligen vill få in i de här sista 2 gångerna.
Vi tänker ju lika. Så är det. Jag har 2 fria byten här kanske, så det kommer inte bli någon minus för mig. Men med största sannolikhet kommer jag utnyttja båda bytena. Förutsatt att Haaland och Saka och så är friska, så behåller jag ju gärna dem. Och då i sådana fall så är ju bytet Mitrovic till Wilson. Det är ju helt givet för mig i princip. Kommer ha råd med det, att göra bara det om jag vill. Och då skulle jag kunna nöja mig där och spara det andra bytet så att få byten till gånger 16. Men mer troligt är nog att jag hittat ett sätt att få in en annan mittfältare än vad jag har just nu, och det är förmodligen Marcus Rashford i sådana fall. Antingen Saha ut eller Saka ut, beroende på hur skadeuppdateringen är där. Så jag kommer med största sannolikhet utnyttja båda mina byten. Om Haaland skulle vara out så får vi se vad jag gör, om jag bindlar Cancelo eller om jag hittar ett sätt att få in De Bruyne. Men förhoppningsvis så kommer han ju spela, Haaland, och då behöver man inte fundera på det. Men man kan ändå liksom, det gäller ju alla, att man kan försöka ha en plan ändå för vad man gör om det liksom, om vi skulle få besked om Haaland att han inte kommer spela. Precis som man har en plan för vad ska jag göra om vi inte får några besked alls och så vidare.
Ja, men det låter ändå rimligt. Ja, det kan ju bli väldigt spännande om Haaland är out, för då kan jag ju som sagt göra Saha eller Saka ner till Rashford och sen göra Mitrovic till Alvarez och Bindla Alvarez. Det hade varit lite kul alltså.
Alltså jag hade varit, nu, den går inte för mig, den rekorden, eftersom jag har 3 City-spelare. Men hade jag bara haft 2 så ser jag inte riktigt liksom varför man inte skulle göra det. För jag tycker att i alla fall om man vill behålla Salah, för då liksom, får man ett sätt att få in en offensiv City-spelare utan att behöva skeppa Salah. Man blir av med Mitrovic i samma veva, liksom, få in Alvarez, väldigt differential. Kan till och med sätta binden där, för att det är liksom den höjden som finns i en City-anfallare hemma mot West Ham. Så nej, den förstår jag att den lockar om Haaland skulle vara out.
Ja, exakt. Och då tackar vi för oss idag. Vi tackar för att ni har lyssnat och vi rör oss vidare mot omgång 15. Hoppas ni kommer ha en bra omgång allihopa och så ses vi då nästa vecka. Ha det bra!